är fredag igen och det betyder ett nytt avsnitt av Reformera podden. Och innan fredag så är det ju torsdag, och på torsdagar vet säkert många av våra lyssnare så brukar Kyrkans tidning komma ut. Och Kyrkans tidning tror jag att de flesta vet vad det är i alla fall. En del läser det ganska intensivt, och vi har haft många gäster, inte minst Jonas Ek som har medverkat 4-5 gånger i den här podden. Som var dess för detta ledarskribent och opinionsredaktör. Jag tycker om att följa med vad som händer i kristen press, Kyrkans tidning. Det är liksom någon sån här del av min arbetsuppgift att följa. Men för drygt kanske ett år sedan så började jag lägga märke till några texter som dök upp som var intressanta, spänstiga, välskrivna. Av en kvinna som heter Fanny Willman, och hon var gästledarskribent, och nu alldeles färskt så har hon blivit utsedd till ledarskribent och debattredaktör, och hon är här i Reformera-podden. Välkommen Fanny!
Tack så mycket!
Var det en hyfsat rätt beskrivning av din korta resa här på Kyrkans tidning? Först gjorde du lite gästledarskribent uppdrag och sedan någon vecka så har du blivit ledarskribent.
Ja, det var en väldigt smickrande beskrivning, men, men innehållsmässigt korrekt. Och så kan jag bara tacka för resten av de fina orden.
Nej, men det är därför du är inbjuden. Jag tycker, och vi ska ju efter ett tag här landa i någonting av det du har skrivit som du ska få stå till svars för, höll jag på att säga, men som du ska få lov att utveckla. Men du, för den som inte känner dig idag, Fanny Willman. Jag höll på att säga William hela tiden. Willman. Vem är du?
Ja, jag är uppvuxen i Finland. Sen flyttade jag till Sverige redan som 19-åring. Och här har jag pluggat teologi. En kandidat i Uppsala och sen en master i Stockholm. På Uppsala universitet och Enskilda högskolan Stockholm. Och under mina studier i teologi så har jag alltid haft en fot i tidningsvärlden. Jag har, sen jag var 16, har jag skrivit krönikor i Vasabladet, min hemstad i Finland. Och haft en del vikariat och sommarjobb som nyhetsreporter och kulturreporter. Och jag skriver bokrecensioner i Dagen. Så när jag tog examen förra våren så kändes det väldigt självklart att jag ville fortsätta med journalistik. Så det har liksom det har hela tiden varit min plan att skriva och använda teologin som skribent. Så det känns ju helt fantastiskt nu att jag har fått det här jobbet där jag verkligen handfast kan använda mig av bägge delar av mig själv och alla de erfarenheter jag har.
Ett stort grattis! Det är otroligt spännande ska bli att följa dig på den vägen. Och som sa jag kom över dina texter som en läsare av Kyrkans tidning. Och man kan väl säga som så här, jag uppskattar själv Kyrkans tidning, men det finns ju de som har kallat den för torsdagsdepressionen. Ibland när det var väldigt fokuserat på kyrkligt negativa nyheter. Jag vet inte, rent subjektivt så tycker jag att Kyrkans tidning fick ett uppsving när Jonas Ek gick in och började skriva ledarartiklar. Jag vet att många delar den uppfattningen. Och kanske just för att Jonas vågade fokusera på att belysa för kyrkan lite så här skaviga frågor och vågade utmana lite grann om kyrkan internt. En sån här väldigt bred fråga. Vad brinner du för att belysa? Det är ju en viktig plattform. Kanske en av Svenska kyrkans, vad ska vi kalla det för? Största eller väldigt ansvarsfull plattform som ledarskribent på Kyrkans tidning. Hur vill du förvalta den?
Till stor del så handlar det ju om att liksom kunna ta i de flesta frågor, tänker jag. Kyrkan är ju ett stort bygge och i någon mån behöver jag ju hålla koll på så mycket som möjligt och granska där det behövs, ifrågasätta där det behövs och uppmana, engagera och kanske inspirera där det behövs. För det här är ju någonting man gör på medlemmarnas uppdrag för att man vill kyrkan väl, och med en sån inställning så kommer ju också det kritiska perspektivet finns ju alltid där liksom, för att man vill kyrkan väl och man vill att den ska fungera så bra som möjligt. Sen har man ju alltid personliga erfarenheter eller liksom hjärtefrågor och sådär. Och en som jag har skrivit om är ju det här med unga vuxna. Det är ju något vi ser i kyrkans statistik att 90-talister och de som är liksom i etableringsfasen av sina liv, det är en väldigt svår grupp för kyrkan att hålla kvar. Det är de som lämnar i högst utsträckning. Och så har det länge varit. Det som är speciellt nu med de 90-talisterna, det är ju att de tillhör den generation som när de föddes inte blev automatiskt medlemmar i kyrkan. Så att det har liksom varit en tvåstegsraket. Först liksom, hur får vi dem att döpa sig, och de som blev döpta, hur får vi dem att stanna kvar och så vidare. Och den här fasen när man är liksom börjar ta steget in i arbetslivet, kanske bilda familj. Det är väldigt formativa år, och där tror jag verkligen att kyrkan har väldigt mycket att komma med. Så det är ju en rätt så här, det har ju sina förklaringar att jag som själv tillhör den gruppen och som har en ganska självklar relation till kyrkan. Jag vill ju att också de som inte har en så självklar relation till kyrkan ska fångas upp. Så det tror jag kommer skriva en hel del om. En annan hjärtefråga som jag också har återkommit till flera gånger har att göra med, vad ska man säga, ängslighet, säkerhetstänk. Alltså det här är mycket som hör till modern organisationskultur och som är bra i grunden. Alltså det är väldigt bra att man har trygga verksamheter, man har och så vidare. Men just de här diskussionerna om vad som går förlorat när man säkrar sina verksamheter på olika sätt. Jag skriver om vikten av öppna kyrkorum till exempel. Många kyrkorum står stängda av helt liksom, naturliga förklaringar. Det kan ha varit att i de aktuella kyrkorna har det skett stölder eller vandalisering och så vidare. Men att då liksom ha ordentliga initierade samtal om hur man kan fortsätta hålla kyrkorna öppna istället för att stänga dem. Det är bara ett exempel på den typen av frågor, och det är liksom det är lite av en hjärtefråga också.
Ja, väldigt intressant. Vi ska återknyta alldeles strax till det här med unga vuxna, och jag tycker väl kanske det är en av de mycket spännande grejerna med dig, att du är inte bara, det är många av oss som gärna vill tala om utmaningarna och möjligheterna med den unga vuxna generationen, men alla av oss talar från en annan generation. Du finns som en del i den generationen. Det ska bli spännande att följa. Men du, tillbaka till det här med då att det finns ju ett otroligt ansvar att hålla sig ajour och vara med liksom och följa utvecklingen i kyrkan. Vilka frågor kommer underifrån? Vilka frågor initieras så att säga från ett nationellt perspektiv, från stiften, från nationella nivån? Hur fixar man detta? Har du någon strategi hur du ska hålla dig ajour och ha örat mot rälsen så att säga?
Men dels handlar det ju om att orka göra grundarbetet, läsa protokoll från kyrkomötet, inte bara sammanfattningar av debatterna och så vidare. Alltså gå till källan, precis som alla journalister gör. Sen tänker jag också att en viktig del är att vara ute bland folk. Jag själv är inget stort fan av kyrkfika, men jag har tänkt att jag behöver börja fika mer. Liksom bara för att, där man är, hålla koll på vad som händer, vad pratas det om, vad tänker människor på, vad är viktigt för dem. Det är ju inget man kan sitta och gissa sig till, utan det är ju någonting man faktiskt behöver fråga.
Intressant att ta upp just det perspektivet, för att jag jobbar själv på nationell nivå, men besöker nästan varje vecka minst en eller två lokala sammanhang i vår kyrka. Och jag kan uppleva att det finns ett otroligt gap, så att ibland så både skriver vi och diskuterar och talar om saker, vi som är engagerade på någon form av övergripande nationell nivå, saker och ting som verkar vara helt ointressant lokalt. Och lokalt verkar det vara helt andra frågor. De menar inte på ett lokalt ställe om någon sorts övergångsställe vid kyrkan eller någonting, utan just de är ungefär samma frågor som rör sig i olika lokala församlingar. Det verkar finnas ett skav mellan det lokala och det nationella. Och det skulle vara intressant att se, liksom att belysa detta, att ibland känns det som, det är likadant med ekumenik. Vi kan ha otroligt viktiga och alltså samtal som vi bör ha på någon sorts centralt organiserad nivå. Men sen nu när jag har varit rest runt på de här ekumeniska böneveckorna och medverkat i olika sammanhang, så får man ett helt annat perspektiv på ekumeniken. Att det är någon sorts gräsrotsekumenik som funkar ganska bra lokalt, men nationellt. Och jag förstår att det är olika angreppspunkter, men det är intressant att höra det perspektivet som du säger om kyrkfika, att fånga upp vad är det som rör sig liksom bland kyrkfolket.
Mm. Ja, som jag sa så är det ju på något sätt på medlemmarnas mandat man skriver. Även om kyrkans tidning främst läses av de som är anställda eller förtroendevalda i Svenska kyrkan. Det är den största läsekretsen. Så är det ju liksom för medlemmarnas skull som vi skriver för dem. Så det är jätteviktigt.
Men du, om vi lyfter det till ett annat perspektiv då. Det är mycket frågor på kort tid här. Men kyrkans roll i det offentliga samtalet och det offentliga, alltså i samhället, där måste vi väl ändå säga att kyrkans tidning är en aktör som ger ljud åt kyrkans syn på olika saker. Kan du beskriva, vad säger du själv? Du har ju själv också, jag sitter just nu i Malmö, jag vet att du har skrivit ledartiklar även för Sydsvenskan som är en dominerande röst här nere. Hur ska kyrkans tidning med dig som ledarskribent ge sig in i dialogen eller samtalet, det offentliga samtalet? Är det viktigt?
Sydsvenskan och Helsingborgs Dagblad vill jag lägga till. Ja, det är samma ledarredaktion där. Jag tycker det är inspirerande att se på det på liknande vis som ärkebiskopen Martin Modéus formulerade. Jag har hört honom säga det flera gånger, men bland annat när han var med i SVT:s intervjuprogram 30 minuter, att på något sätt går du med Jesus så ska du sträva efter att ha den blick som Jesus har och se det han ser. Att det alltid är liksom där man börjar på något sätt. Sen kan det ju se väldigt olika ut från sammanhang till sammanhang eller person till person vilken Jesus man vandrar med, så att säga. Så det är ju ingen självklar paroll, alltså den på så sätt att den liksom, den ger ju inget recept av sig själv på hur man ska liksom se på världen. Men är man liksom grundad i sin tro och i sitt kristna sammanhang, så tror jag att det är en ganska bra utgångspunkt. Så det kan ju, då kan det ju plötsligt handla om en hel massa frågor. Och där tänker jag ändå att kyrkan behöver ju vara liksom ödmjuk inför att det finns medlemmar med väldigt motsatta uppfattningar och politiska åskådningar. Och man behöver liksom ta alla de perspektiven i åtanke, men ändå också ta ställning och säga att nej, men så här Så här ser vi det.
Vad tycker du rent generellt om den kyrkans röst per idag i det offentliga samtalet? Tycker du att kyrkans röst hör, om vi nu bortser från om man är mer åt det ena hållet eller det andra hållet, försöker tänka bort den partipolitiska skalan och börja tänka bara liksom hur tycker du att den kristna och kyrkans röst står sig i det offentliga samtalet?
Mm, ja, det beror på vem man tycker att kyrkan är, så att säga. Ser vi på Svenska kyrkan så tycker jag att där gjorde ju Antje Jackelén väldigt mycket för att lyfta kyrkans frågor på dagordningen och liksom komma med ett teologiskt perspektiv i sådana frågor som många kanske inte hade tänkt att vara kyrkans spelplan, så att säga. Och det... ja... Förlåt, vad frågar du?
Nej, men det är en jättestor fråga. Alltså, hur tycker du idag, alltså, om du skulle bedöma kyrkans röst och kyrkans närvaro i det offentliga samtalet? Jag säger så här då, kan det vara, och inte för att göra det till någon motsatsförhållande, men kan det vara så att kyrkan mest uttalar sig när det gäller saker och ting som är viktiga frågor, men där kyrkans kärnbudskap, om vi kokar ner det till evangelium, till talet om Jesus, och igen, inte att göra det till motsatser, men kan det vara så att vi blir lite ängsliga när det kommer till våra kärnfrågor, den tro som vi bekänner och hur den kan få tillämpning och ett uttryck, och att när vi väl uttrycker oss och ger oss in i det offentliga samtalet så blir det gärna det som då helt plötsligt kan börja lukta partipolitik och helt plötsligt så ställer sig kristna på olika sidor om det.
Mm. Ja, så har jag inte upplevt det själv. Att det finns en ängslighet kring det kristna budskapet. För det är ju, ja, det kristna budskapet går ju att koka ner till evangelium, men så fort du ska liksom sen applicera evangeliet på en sakfråga eller samhällsfråga, så blir det ju en fråga om tolkning, och den tolkning man sen väljer att göra kommer ju att anses vara liksom partipolitisk, eller inte partipolitisk, men liksom kommer ju att sättas in på den här höger.
Ja, precis.
Skalan, kanske framförallt av de som inte håller med om hur man tolkar den aktuella.
Så blir det ju enkelt då. Om det blir flyktingfrågor eller det blir andra sådana här frågor, så direkt så finns det olika. Men jag tänker så här, ser du en risk i att så fort kyrkan uttalar sig så blir det gärna i den typen av frågor och på bekostnad av att kyrkans centrala ärende blir tystat i den offentliga rummet, så att säga?
Mm. Nej, jag har nog inte sett en risk för det. Jag tänker också så här att det är viktigt att komma ihåg att den kristna bekännelsen finns ju där ändå. Alltså, är det en kyrkans representant eller ett kyrkligt organ eller en kristen intresseorganisation på något sätt som uttalar sig, så finns ju evangeliet där i botten, och det tror jag liksom att människor intuitivt förstår också, baserat på vem avsändaren är. Jag tror däremot att om man liksom för mycket förlitar sig på att sprida kärnbudskapet och agerar i någon slags agerar missionerande, eller jag vet inte, alltså när man uttalar sig i politiska eller offentliga frågor, så kanske man snarare gör det lite lätt för sig, för att det
Nej, men precis. Det är lite det jag är inne på. Att när man uttalar sig i samhällsfrågor, alltså politiska frågor, då rör vi oss på vad vi skulle kunna kalla för första artikeln. Alltså på ett skapelseplan där Gud är närvarande och där vi tar vårt skapelseansvar. Så det är ju inte att man ska helt plötsligt komma dragandes med andra artikeln med Kristus, men är min tanke, men det är bara en tanke jag har, att kanske att vi håller oss väldigt mycket i första artikeln i skapelse, med det som sker på jorden, det allmänmänskliga, vilket är gott nog. Men kan det vara så att den andra artikeln om sonen, om räddningen, om evigheten, om döden, livet och så vidare, att det är någonting som kyrkan ibland är ängsliga att tala om?
Alltså i offentligheten, ja, tänker precis. Du då?
Nej, inte en vanlig söndag, det är inte det jag menar i kyrkan. Nej. Utan just ute på torget, ute på i det, ja, vi kan kalla det offentliga samtalet helt enkelt.
Ja, alltså det, igen, det är inget jag kan säga att jag själv har tänkt.
Nej, men det är intressant.
Jag vet inte hur det skulle se ut eller låta. Har du något exempel på när man har liksom lyckats?
Jag tänker, om vi tar tillbaka till intervjun du precis citerade, när arkebiskop Martin blev inbjuden till 30 minuter. Så först har vi då alla de här liksom klassiska som vi vet kommer ta upp, hur står kyrkan i den här frågan, varför sa ni så, varför sa ni inte så? Men där det verkligen blir nerv i samtalet, det är när vi kommer till uppståndelsen. Och helt plötsligt så blev Holmberg tyst. Det har han väl aldrig blivit någonsin. När ärkebiskopen uttrycker en djup övertygelse som han inte känner att han varken behöver försvara eller förklara. Av detta som är centrum i den kristna tron. Och helt plötsligt så kastas ju någonting in som inte påminner om någon politisk debatt. Eller liksom det klassiska diskursen, utan helt plötsligt kommer kyrkan med en unik fråga som kyrkan förvaltar. Men det var ett sidospår. Men lite så tänkte jag. Men du, vi går vidare och så ska jag citera någonting som du tog och sa i den finska tidningen. Heter den Kyrkpressen eller heter den Kyrkans tidning? Kyrkpressen. Då talar du om dig själv och så säger du att jag tror att världen skulle vara en bättre plats för alla om fler gick i gudstjänsten. Berätta, utveckla det. Jag tycker det är vackert och jag tycker att med tanke på att föra in det på samtalet om den unga vuxna generationen. Vad menar du med det?
Ja. Vad menar jag med det? Där kan jag bara tala utifrån mig själv hur mycket jag upplever att gudstjänsten berikar mitt liv. Sen vill jag ju inte ha något kyrkotvång. men jag tror att det är viktigt att kyrkan har självförtroende i vad den har och vad den ger. Och jag ser ju det delvis som min uppgift att vittna om det.
Nej, för det är intressant när vi då, om vi kommer in, jag har ju speciellt nämnt för dig en gästledare som du skrev för Kyrkans tidning under hösten och där du rör vid detta då med att låt gärna barnen komma till kyrkan men hindra inte de unga vuxna. Och där du tar upp lite av detta som du nämnde alldeles i början. Och du skriver så här i en avdelning av din text. Att kyrkan ska vara relevant gör många församlingar mer benägna att försöka anpassa sitt utbud efter stora målgrupper. Men då glöms ofta andra avgörande grupper bort och då syftar du på de unga vuxna. Låga trösklar i all ära, men väl inne, så ett frö i de samlade om att det finns en vuxen kristen tro som aldrig är för sen att börja utforska. Det svåra är inte att underhålla barnen. Den verkliga utmaningen ligger i att föräldrarna ska vilja återvända till högmässan veckan därpå. Där fångar du ju verkligen någonting. bland unga vuxna, för att ta upp det här citatet också som du sa i din egen intervju, det är att det finns ju en utbredd, ska vi säga en individualism, och en man är lite anti kollektivet, auktoriteter. Jag hittar min egen tro, jag tror på mitt eget sätt, och jag är inte kanske liksom övertygad om att jag behöver organiserad religion eller kyrka. Jag kan ha mitt eget liksom fromhetsliv. Det är därför jag egentligen tar upp det här citatet till dig, att du värderar gudstjänsten och mässan så högt, vilket kanske inte är typiskt för den unga vuxna generationen. Vad tänker du om det?
Alltså, den här texten skrev jag efter att jag hade varit på några familje- eller barngudstjänster. Där verkligen, det måste jag säga, att de ansvariga, de som höll i gudstjänsterna, gjorde nog allt för att det skulle bli bra. Och det är väldigt svårt att hålla den här typen av gudstjänster där man ska liksom tala på barnens villkor, de ska känna sig välkomna och inkluderade, men man ska också tala på de vuxnas villkor. Men det jag liksom insåg var att det här är de söndagar som jag känner mig som minst välkommen till kyrkan själv. Jag har inga barn. Jag går ofta i gudstjänst ensam, för min sambo jobbar i kyrkan själv, så han är ofta liksom på sitt håll och jobbar, och jag går till någon annan församling. Men just de här söndagarna så känner jag att här finns inte så mycket för mig att hämta, får jag liksom intrycket av. Men ändå är det nu som det sitter mest jämnåriga någonsin i bänkarna. Och jag skulle bara vilja att de kom hit nästa söndag och fick höra vad de går miste om de bara går på de här gudstjänsterna, vilket många gör. Och i takt med att liksom färre döper sina barn och ser de kristna riterna som viktiga och de kristna högtiderna som viktiga, så satsar ju många kyrkor på att mer fungera som nätverkscentran på något sätt. Man försöker hitta de här målgrupperna med behov, och så ser man, ja men i vår församling borde många nyinflyttade, i vår församling borde många liksom unga barnfamiljer, så vad har de för behov? Jo, men de har behov av att vi har en stor och fungerande barnverksamhet. Men sen det där steget till att liksom inlämma de vuxna som man kommer i kontakt med där via i den gudstjänstfirande gemenskapen verkar vara väldigt svårt att få till, vilket jag också har respekt för. Men då de väl är där i på till exempel de här mässa för små och stora, eller man kan ju kalla det olika saker, då hade jag önskat att man tog vara på det tillfället mer.
Vad tänker du själv är, för det här är ju en fråga som många kyrkor brottas med, inte minst när olika kyrkliga representanter och ledare, präster och pastorer samlas, så är det ju en ständigt förekommande fråga. Hur gör vi för att unga, den uppväxande generationen, de unga vuxna, alltså de som inte finns klassiskt i en tonårsgrupp eller en konfagrupp eller ungdomsgrupp, och de som inte heller är kanske där på grund av sina barn, utan jag tänker den generation som du själv representerar, där man är liksom i de här viktiga och också väldigt inflytelserika åren. Vad är din syn på vad kyrkan skulle behöva göra mer av? Du spelar ut lite grann att du säger att låga trösklar är all ära, men glöm inte att så ett frö. Du talar också om att det finns en vuxen kristen tro som aldrig är för sen att upptäcka. Hur skulle kyrkan kunna göra det bättre?
Ja, men jag tror att man kan göra det bättre genom att inte tänka att man har liksom vunnit därför att de finns i kyrkans verksamheter. Det är liksom ett första steg, men Men man behöver ha självförtroende nog och tänka att det finns ett steg till. Sen absolut är det frivilligt. Du ska liksom kunna ha ditt barn i kyrkans barntimmar. Vet jag inte om man kallar det längre. Det känns som att det är... Många säger kyrkans barntimmar, men jag vet inte om...
Öppen förskola eller kyrkans barntimmar. Men någonting sånt.
Ja. Det är klart att man kan befinna sig liksom i de här barnverksamheterna, föräldraverksamheterna, utan att för den sakens skull bekänna sig som kristen eller vilja gå i högmässa, absolut. Men man har ju misslyckats om inte fler ändå vill det. Och det man gör mycket liksom i kyrkan idag för att stärka doptrenden till exempel är ju att fokusera på dopet väldigt mycket som en familjehögtid, som en fin stund med familj. Man fokuserar väldigt mycket på den högtiden i sig. Men det är ju större chans att de här som sen döps också stanna kvar i kyrkan och ha en relation till den, om deras föräldrar också har en liksom genuin intim relation till kyrkan. Inte för att man liksom ska jaga medlemmar för medlemsantalets skull, men igen för att förhoppningsvis så tänker man att man har något viktigt att ge dem här. Men det är jättesvårt att svara på hur man gör det. Jag tror det är väldigt olika förutsättningar i olika församlingar. Men sen tror jag också att konfirmandtiden är väldigt viktig. Mm. Och det ser man i Svenska kyrkan nu också, att det är liksom den negativa doptrenden vägs upp lite grann i alla fall av att konfirmandverksamheten på många håll går bra. Mm. Och där sätter man ju grunden för en liksom livslång förhoppningsvis relation till kyrkan.
Jag tror att man har sett det också många gånger, precis som du säger, att en god konfirmandtid lägger en grund som kanske inte nödvändigtvis gör att man fortsätter kyrkan direkt efter, men som gör att man har enklare att komma tillbaka på något sätt. Alltså det finns en anknytningspunkt. Men du, jag skulle vilja anknyta till någonting som du skrev i en av de första texterna jag läste av dig. Jag tror den är från 2022, där du talar om väckelserna på internet. Och väckelse då i liksom inom situationstecken, att det som drar väldigt många unga människor, du talar om unga män inte minst, som samlas kring olika, ska vi kalla dem för gurus, eller och skapar de här rörelserna. Och så skriver du ungefär så här, att hade kyrkan förstått bättre väckelserna som sker på internet, kanske kyrkan hade bättre förstått vad unga människor längtar efter. Vad är det för spaning du har gjort där? Det är orättvist av mig att ta upp en text som är 2 år gammal, men om du ungefär kommer ihåg, för jag tycker att du är inne på någonting där som är intressant.
Men det handlar väl igen om liksom efter konfirmandtiden, några år efter konfirmandtiden, där du förhoppningsvis har lagt en grund för din liksom relation till kyrkan. Så där ser vi ju också att många som sen flyttar till en studieort tappar kontakten till kyrkan. Det är liksom ett för långt steg, verkar det vara, att sen söka upp en ny församling i Svenska kyrkan på den ort där du bosätter dig, även om du har haft en god relation till din hemförsamling. Så igen, det är ju en viktig grupp att försöka nå, och det jag ville med den här texten var väl på något sätt att visa att förutom så här demografiska förklaringsmodeller och sociala förklaringsmodeller, så finns det också så här ett intellektuellt landskap som unga rör sig i, och de kan ju se väldigt väldigt olika ut från liksom människa till människa. Men just att det verkar finnas ett uppsving på internet, eller det uppsvinget på internet för den här typen av populär filosofi, och jag tog ju upp stoicism som är liksom en antik filosofisk
lite
skola.
Lite otippat.
Extremt otippat. Men jag har liksom varit på många fester där jag har lärt mig att känna igen en stoiker liksom, i ett rum med främlingar. Så lärde jag mig liksom under studietiden att se, okej, men han är nog stoiker. Och så gick jag och satt och pratade med honom. Och han kanske trodde att jag var liksom intresserad på annat sätt av honom. Men det var mest att jag gjorde fältarbete för att se hur, hur tänker de här unga männen egentligen. För det finns väldigt många som dras till den här typen av YouTube och poddar. Där man lär sig om människan och världen. Alltså allt det här som kyrkan liksom har haft patent på finns där ute att få. Texten kommer ju in, den som jag skrev kommer ju inte riktigt med några lösningar, utan det var mer liksom, där tänkte jag, okej, vilka läser kyrkans tidning? Mm. Men det är många som har att göra med de här unga människorna, eller som borde ha att göra med de här unga människorna. Att påminna om hur lite man kanske vet, om man får säga så. Men också att det finns en otrolig potential här i att fånga upp det här intresset för etik, filosofi, samhälle på det här mer djuplodande planet.
Exakt, och det är det jag tycker du lyckas förmedla, att det finns ett rop efter någonting som tränger igenom ytan och går ner på djupet och har att göra med existentiella frågor, att vilja brotta. Så jag tänker att om jag tänker på internet och tänker på de olika sociala kanaler där man kan bli lite förvånad över att också ganska radikala idéer, det vet vi ju, bekanta med radikala förespråkare som inte direkt serverar någon sockervärd utan att värdera att de å andra sidan serverar någonting väldigt bra, men det är ganska utmanande budskap som vinner ganska stark terräng, inte minst som du själv belyser bland unga män.
Ja.
Och där kan ju ibland då kyrkans utbud, så som vi profilerar oss och nu generaliserar, kanske ibland uppfattas väl tamt. Att vi fortfarande krusar lite på ytan. Eller vad tänker du?
Ja. Det kan hända att det uppfattas väl tamt. Man betonar ju gärna de här på något sätt, alltså den kristna trons universalitet, att det liksom det här är på så sätt att så här, det här är, har byggt vår civilisation och det här är världen som alla egentligen håller med om. Mm. Gyllene regeln, den finns i alla religioner. Alltså det är ju ofta där man börjar på något sätt i det här. Du är kristen fast du är inte kristen, för du är ju västerländsk och svensk liksom. Du tycker nog mycket som vi gör ändå och så vidare. Alltså det kanske är där man börjar. Men sen finns det ju mer heavy stuff.
Oh ja, absolut. Finns
om man
det
tränger djupare så finns det ju otroligt... hårdsmält filosofi som nog hade engagerat många av de här männen, tror jag.
Mm.
Och inte bara män ska sägas, men just i den här texten tog jag upp mycket av de subkulturer som finns.
Ja, men vad bra att du, väldigt bra att du satte just på det. Jag tror det har sin betydelse. Och just det här att, precis som du säger, problemet är ju inte att det inte finns, utan vi sitter ju på en idétradition och en teologi om filosofi som det går att ösa djupt ur. Men ibland så kanske vi inte vågar profilera oss lite, utan jag tänkte på det du sa i början, det här med trygghetsfrågor. Att ibland, och jag tycker ju om att vara lite utmanande här, försöka våga ställa de här frågorna som får igång tänkandet. Att ibland kommer ju kyrkan betona liksom, jag ser bilden framför mig, både cykelhjälm och knäskydd och liksom det värderade miljöer hela tiden. Och som du säger, det har inte att göra med att vi inte ska se över säkerhet och trygghet, men kan det vara så att alla de här mjuka frågorna har skrämt bort nästan de som kanske istället skulle gå igång på en lite fastare föda?
Jag vet inte om det är så mycket har skrämt bort som att de kanske aldrig har letat sig in.
Mm.
Det kanske är där att man inte har nått dem. Sen vet jag att det har ju gjorts liksom i vissa kristna sammanhang. Håller man ju på mer med apologetik och den här typen av liksom. Och det är jag inte så jätteinsatt i personligen. Men ja, man kanske skulle behöva liksom ett apologetiskt uppsving. Ja, jag vet inte. Nej. Vad som ska få dem att komma. För att det är ju såklart jättesvårt att konvertera en övertygad internet liksom användare till att sen ta sig in i en fysisk lokal. Alltså det kanske finns kristna subkulturer på YouTube också som jag har inte koll på det.
Säkert.
De kanske finns de här liksom.
Mm. Ja. Men du, Fanny Willman, vad spännande att du går in i den här nya tjänsten som ledarskribent. Jag tänkte vi skulle sluta, tiden har gått här, vi är uppe i 40 minuter. Men vi är ju nu i fastetiden. Under fastetiden så utmanas vi alla att sänka tempot. Den har väl alltid kommit lägligt, men för varje år så känns det som den kommer lägligare och lägligare. Det här med att skala av, skärpa blicken, bromsa in lite grann, återhållsamhet. Men också kanske lägga till sånt som inte får plats i vårt annars fullpackade schema. Om du skulle få önska någonting, om du tänker kyrkan som organisation, kyrkan som helhet, inte bara individuella personer. Vad skulle du önska att kyrkan rannsakade sig själv inför under fastetiden? Vad skulle du önska att kyrkan kanske avstod ifrån under en tid? Och vad skulle du önska att kyrkan gav mer tid till om du tänker att kyrkan skulle gå igenom fastan? Det är ju precis vad kyrkan gör, men du förstår vad jag menar kanske.
Mm, vilken spännande fråga. Ja, jag tänker nu har ju, om man talar från Svenska kyrkans håll, så har man ju precis liksom tagit sig igenom det värsta med cyberattacken. Man har fått igång många centrala system och mycket kan rulla på som det tidigare har gjort. Så jag hoppas att man, det kanske är ett tråkigt organisatoriskt svar, men att man liksom från församling till församling och pastorat till pastorat funderar på vad man lärde sig av det. För jag tänker det var ju om något liksom att man tvingades skala av väldigt mycket av det som man förlitar sig på.
En ofrivillig fastetid kom med cyberattacken helt enkelt.
Ja, och man fick hitta alternativa sätt för mycket. Kom det något gott ur det? Kunde man ha gjort annorlunda? Det här får ju vara olika från sammanhang till sammanhang. Men ja, det tror jag att många har mycket att fundera på.
Mm. Avslutande frågan då. Vad skulle du vilja se mer av i Svenska kyrkan? Om du tänker på det första, det som ligger överst på ditt hjärta.
Ja, men då tar jag det här. Jag skulle vilja se fler öppna kyrkorum.
Bra.
Färre låsta dörrar.
Väldigt bra. Du, Fanny Willman, ny ledarskribent på Kyrkans Tidning. Tack för att du ville vara med i Reformera-podden och Guds rika välsignelse och allt gott i ditt viktiga uppdrag. Och vi ser fram emot fler spänstiga, intressanta och utmanande texter från din penna. Tack för att du ville vara med.
Tack så mycket.
Och tack till dig, du som har lyssnat på Reformera-podden ytterligare en fredag. Om Herren vill och vi får leva så är vi tillbaka nästa fredag med ny gäst och nytt avsnitt. Tills dess, allt gott.